lite förståelse för hur det här verkar.
Och för att kunna diskutera de här frågorna på rätt sätt så krävs det också kunskap och att zooma ut lite och se helheten. För en stor del av lösningen på problemen med islamism, de finns såklart också i att få många muslimer bättre integrerade i det svenska samhället.
Det handlar också i samma mån att motverka hat mot muslimer och främlingsfientlighet. Och sen också kunna särskilja mellan islam som trosutövning, islamism som ideologi och jihadism eller ja, våldsbejakande radikal islamism.
Du har lyssnat på Gränsen, podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 10 juni 2025. Tekniker var Mats Jonsson och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.
Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 4.
Ekonyheter. Två politiker i delstaten Minnesota i USA uppges ha blivit skjutna i sina hem enligt uppgifter till flera lokala medier. Och enligt uppgift till ABC News ska båda vara allvarligt skadade. Det handlar om en demokratisk senatsledamot och en lokal kongressledamot som också är demokrat. Just nu jagas den misstänkta gärningsmannen som kan ha varit utklädd till polis enligt lokala medier. Gaza har hamnat i medieskugga nu när Israel anfallit Iran. Dessutom har Gaza varit helt utan internet i 3 dygn efter att den sista fiberkabeln förstörts i strider. Men Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem lyckades ändå få iväg ett röstmeddelande.
All the world now focus on Iran and forgot Gaza. With its starving and thirst, water, sewage, rats.
Världen har glömt bort Gaza, glömt svälten, törsten, råttorna, dödandet och sopbergen, säger Sami Abu Salem. Med hjälp av en kollegas e-sim har han lyckats skicka röstmeddelanden för första gången efter 3 dygns total tystnad under Gazas internet-blackout. Men det är riskabelt, säger han. Ett e-sim gör att man måste söka sig till en hög plats för att få en signal. Och att befinna sig på ett hustak eller en kulle gör att man är mer utsatt för Israels drönare. Samtidigt, säger Sami, finns det en förhoppning i Gaza om att Israels attacker mot Iran skulle kunna leda till ett slut på kriget i Gaza.
Strikes against Iran gave people in Gaza some hope that war is over because this strike means that Hamas is losing the main political and logistic supporter.
Attacken mot Iran innebär att Hamas nu förlorar sin största uppbackare, Iran. Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Uden i Kairo.
Och läget i Mellanöstern är fortsatt spänt efter Israels och Irans attacker mot varandra. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard skriver på X att regeringen följer händelseutvecklingen med djup oro och att de står i nära kontakt med partner och allierade både i EU och i NATO. Hon skriver också att de uppmanar parterna till återhållsamhet och att de inte vill se att konflikten blir värre. Direkt efter nyheterna i P1 så kan du höra ett extrainsatt program om just det läget i Mellanöstern och då framförallt efter attackerna mellan Israel och Iran. Nya kopparstölder gör att tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå inte kan komma igång igen förrän tidigaste måndag lunch. Det har varit stopp sedan natten till i fredags på grund av omfattande kopparstölder där strömledande kablar förstörts. Men natten till idag upptäcktes nya påbörjade stölder som fördröjer arbetet. Det var nyheterna i studion, Carina Galanou, Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Det här är en sändning från Ekot. Och det här är ett ljud som invånarna i Tel Aviv kunnat höra under natten när Irans motattack med robotar mot Israel var som mest intensiv. Och detta efter den största israeliska attacken någonsin mot Iran där ledare inom statsapparaten dödats och kärnanläggningar attackerats, anläggningar där Iran tros anrika uran för att tillverka kärnvapen. Välkommen att lyssna till den här sändningen där vi ska höra om det mycket spända läget och under den kommande halvtimmen också försöka förstå vad som står på spel. Men vi börjar i nuet, Johan Mattias Sommarström, vår korrespondent. Vad är det senaste kring attackerna och utvecklingen?
Ja, Israel och Iran har fortsatt att utväxla robot- och flygattacker under dagen. Israel säger sig ha slagit ut luftförsvaret i Teheran genom att attackera ett 40-tal mål där i natt. Natten efter överraskningsanfallen. Israeliska flygvapnet säger att staden inte längre är immun utan exponerad för israeliska attacker, som man uttrycker det, och att vägen till Teheran ligger fri. Och i bombastiska ordalag också så varnar man för att Teheran kommer att brinna. Och i Iran så uppges ett 14 våningar högt bostadskomplex ha träffats och 60 människor ska dödas, däribland barn. Det har skadats personer också i Jordanien idag av nedskjutna robotdelar. Och flera vågor av robotar har också skickats från Iran mot Israel, och i Israel har minst 3 personer dödats. De flesta robotar har skjutits ner, men några har nått fram, och i andra fall så har nedfallande robotdelar orsakat skador. Flera civila mål i Israel har träffats. Och i Iran så har det absoluta toppskiktet inom militären och revolutionsgardet dödats, liksom 9 nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet. Och den israeliska militären säger att man förväntar sig fler omfattande inkommande attacker under kvällen.
Ja, vi får se vad som händer framöver, och som du sa så var det några robotar som tog sig igenom det mycket avancerade israeliska luftvärnet. Det kom många på en gång, och vid en av nedslagsplatserna i Tel Aviv finns du, Samar Hadros, vår korrespondent. Vad ser du, Samar, runt omkring dig just nu?
Ja, jag står i ett kvarter som heter Ramat Gan, och här så slog en robot ner igår kväll. Och ja, det jag ser framför mig, det är massa förstörelse. Flera byggnader som är förstörda. En del, jag tror att det handlar om jag räknar nu, ungefär 9 byggnader som är delvis eller helt förstörda, kan man säga. Det är också bilar som har drabbats av det här, vars glas och rutor har krossats. Minst 15 bilar kunde jag räkna till har förstörts. Och grejen är att vi står här på ett område där det är avspärrat. Så vad jag har förstått så är förstörelsen mer än det som vi ser framför oss, eftersom vi inte kan komma nära där den här roboten verkligen slog ner. Och här har människor samlat, både de som kommer hit för att titta på förstörelsen. Här finns det poliser, journalister, men också människor som har fått sina hem förstörda, som bara står här eller sitter här och väntar på att få klartecken från polisen och räddningsarbetare för att komma in i sina hem och försöka ta ut det man kan få ut från hemmen.
Ja, vad säger de som du har träffat där på platsen då?
Jag pratade med en förskolelärare, Hila heter hon, och hon bor tillsammans med sina 2 systrar. Och hon berättade hur hon igår, precis några minuter innan, efter att de gick ner till skyddsrummet, så slog den här roboten med ett enormt slag. Hon beskrev en enormt ljud som de hörde. Slog ner, och då förstod de att det här är illa. De försökte ta sig ut från skyddsrummet, men väldigt mycket bråte hade hamnat vid dörren, så det var jättesvårt också för dem. De blev instängda i det här skyddsrummet. Och hon berättade att hon sitter här och väntar på att få försöka komma till sitt hem och få ut någonting från sitt hem. Vi kan höra vad hon sa.
But we wait to take something in the home. We need to get inside and we take jewelry and stuff, you know. We need. We have only what we have. It's only stuff, but we have over there stuff for the art, like for my father stuff and pictures and gold.
Det var Hila alltså. Du samlar flera av dem som du har hunnit träffa hittills där på plats. Hur ser de på den här massiva attacken som Israel utförde mot Iran som sen då gav det här svaret?
Ja, de flesta, eller alla skulle jag säga, som jag pratade med, menar att Israel var illa tvunget att starta det här kriget, och de kallar det faktiskt för krig. För jag pratade med en kvinna och sa, befarar du inte att det här ska liksom eskalera till någonting större? Och då sa hon, större som vad? Vi är i krig. Så det är många som resonerar så, och en av dem är 63-årige Shimon. Vi kan höra vad han sa.
If we let them to build the bomb, we pay more. The price is nothing here. I mean, it's a lot damage, yes? You can see the damage, right? We need to protect. So we lose like 40, 50 million. That's money. Money is a problem. America give money. Trump give money for this. Don't worry about it. He pay for everything. What we're doing, he pay. What the Mossad do, we pay. They pay everything.
Ja, Shimon säger här att visst, jag kollar omkring dig. Det är väldigt mycket förstörelse, men det är bara pengar. Det här kan byggas om och USA kommer att betala. Trump kommer betala. Trump betalar för allt. Trump betalar också för Mossad och Mossads arbete. Mossad är utrikes underrättelsetjänsten i Israel.
Okej, stora förhoppningar på USA där från hans sida. Så Samar Hadros direkt från Tel Aviv efter ett par dygn av attacker mellan Israel och Iran. Som saknar motstycke verkligen. Läget just nu står och väger. Attackerna fortsätter uppenbarligen, men frågan är om vi kommer se en eskalering eller en nedtrappning framöver. Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är också med oss från Kairo. Cecilia, definiera situationen lite grann. Hur vill du beskriva läget just nu?
Just nu trappas retoriken upp. Iran har hotat med att anfalla amerikanska baser i Mellanöstern. Och Israels försvarsminister varnar för att Teheran kommer att brinna om Iran fortsätter att attackera Israel med missiler. Än så länge är det här hot, men det skapar skräck, ångest och oro bland människor över hela Mellanöstern. Och om Iran skulle göra verklighet av sina hot att attackera amerikanska baser, så skulle det sannolikt betyda att USA ger sig in i kriget. USA har en rad baser i Mellanöstern. De största ligger i Qatar, Bahrain och Kuwait, och även i Irak, där Iran-trogna miliser tidigare har attackerat amerikanska styrkor. Om de angrips så blir det svårt för USA att hålla sig utanför kriget, även om Trump inte vill gå i krig. Och det är det som leder till denna skräck i hela Mellanöstern för en eskalering och spridning. Och sen har vi också det som kallas för oförutsägbarheten. Att både Israel och Iran har gått ifrån det som tidigare var en sorts kalibrering, en förutsägbarhet i attacker och motattacker. Så var det för drygt ett år sedan i april 2024, när ingen sida ville se en upptrappning, och Irans attack mot Israel var så noga kalibrerad för att just undvika en upptrappning. Svaret var liksom exakt så lite så att det inte skulle leda till upptrappning, och exakt så stort så att det skulle kunna kallas för ett svar. Men så är det inte längre.
Nej, det var en viss nedkylande attityd då, som kanske inte kan skönjas just nu. Men nu talar vi om den här konkreta militära insatsen som började från Israels sida, och sen har attackerna fortsatt. Alltså, att slå till mot Irans kärnteknik så här, och möjligen också att vilja göra ett försök att slå ut den iranska regimen helt och hållet faktiskt från Israels sida, det är någonting som har funnits länge i det israeliska medvetandet. Berätta om det där, Cecilia, att det är någonting som liksom har förlösts nu i Israel.
Ja, det här har ju funnits alltid. Så länge jag har bevakat Mellanöstern så har det funnits ett hot från Israel om att man ska gå till attack mot Iran, och att det är nödvändigt, att Iran utgör ett existentiellt hot. Men här har vi en situation där det plötsligt blev möjligt. Det fanns ett så kallat fönster där Israel såg eller visste hur försvagat Iran har blivit. Iran har inte längre alla sina proxyarméer som kan vara avskräckande för Israel, som Hezbollah var tidigare. Om Israel attackerar Iran, då visste man att då kommer Hezbollah att gå till attack mot Israel. Så är det inte längre, och därför såg man denna möjlighet. Sen fanns det ju väldigt många andra saker som gjorde att detta skedde just nu. Till exempel att Israel var angeläget om att kanske sabotera, men åtminstone stoppa de förhandlingar som USA och Iran inlett, där man ville hitta en diplomatisk lösning på atomenergiprogrammet. Det trodde inte Israel på, utan här sa man att det här är sista chansen att stoppa Iran från en atombomb, och nu skulle det gå. Sen handlar det ju också om Benjamin Netanyahus eftermäle och hur han kommer att gå till historien. Inte nu då som den som misslyckades med att skydda Israel från Hamas attack den 7 oktober, utan kanske den som lyckats stoppa Iran från en atombomb.
Ja, det finns förstås mängder av parametrar i den här historien, men det har förstås också skapat en stor oro i Iran. Vår reporter Babak Param fick tag på en 40-årig man i Teheran, huvudstaden, som är pappa till en 10-åring. Han jobbar som ingenjör, den här pappan, och talar om chock, rädsla och förvirring.
همه شوک شدن، همه ترسیدن، نگرانن. ببین اونی که میره پمپ بنزین یه جور نگران، اون که دو میره خرید مایتاش بخره اون یه جور نگران.
Den här mannen ville att vi skulle förvränga hans röst lite grann, och han berättar att vi har redan haft 8 år av krig i Iran. Vi har sett vad det innebär, vi betalar fortfarande priset för det. Och så refererar han då tillbaka till 80-talet, Iran-Irak-kriget. Imorgon öppnar skolorna. Ska vi skicka barnen dit eller inte, frågar han sig. Ovissheten är plågsam. Med oss i den här sändningen från Ekot om utvecklingen och aggressionerna mellan Iran och Israel är Rosbe Parsi, lektor vid Lunds universitet. Du har också varit verksam vid Utrikespolitiska institutet, men inte längre kvar där. Du är övergripande just nu. Hur bedömer du det som sker?
Jo, men jag skulle nog säga att det här är ett krig, och det är ett krig med rätt oanade konsekvenser, just därför att det inte längre handlar egentligen om kärnteknikprogrammet. Alltså tittar man på vilka som Israel har slagit ut, så är det delar av hela den militära ledningen. Så vad det visar på är att de har lyckats penetrera Iran väldigt väl, mycket mer än vad någon av oss kunde föreställa oss. Och Iranien har inte förberett sig alls egentligen för den här typen av angrepp från Israel.
Du, Cecilia Udén, nämnde ju det tidigare, den här attacken eller attackerna från båda länderna förra året i april, som då var någonting unikt, och omfattningen pratades om att det här har vi aldrig sett förut. Men då fanns de här nedkylande faktorerna, och nu är det annorlunda. Hur ser du på riskmomentet just nu?
Ja, skillnaden är ju att vi visste ju alla så att säga, att president Biden var också väldigt pro-israelisk och skulle stötta Israel i vått och torrt. Men han hade inget intresse av en jättestor konflikt, och han hade en byråkratisk process bakom sig som han kunde använda för att förhindra detta. Problemet med Trump är att han kan hitta lösningar, det är bara att han har ingen statsapparat bakom sig, och han vänder på en femöring. Och det innebär att det är väldigt oförutsägbart vad USA vill och vad USA är villigt att göra för att förhindra en viss utveckling. Och det gör att å ena sidan så förhandlar de med Iran, och å andra sidan så har de ändå de facto gett grönt ljus för det här kriget som Israel har initierat. Och det innebär att det är väldigt svårt att veta vilken sida de kommer hamna på och vad de vill göra.
Vi ska komma in mer på USA, men sen är ju förstås också frågan vad Israel vill med det här. Det finns ju de som också tror att det inte bara handlar om att ta bort Irans kärnvapenkapacitet, som du har pratat mycket om under de här dagarna, utan att Israels egentliga mål med detta är att ta chansen att försöka slå ut regimen i Iran en gång för alla. Det har varit flera röster i Israel om det här, att det faktiska målet är regimens grundvalar. Det är där man vill komma åt. Hur tolkar du det där?
Jo, men jag tror att den, så att säga, den idén har funnits länge, och den har man så att säga lekt med både USA och Israel. Och Israel har definitivt nu, som Cecilia sa, sett att här finns en möjlighet. Samtidigt så är det frågan om det inte finns ett visst element av önsketänkande i det. Det vill säga, det här är ju också ett sätt att egentligen förhindra en diplomatisk lösning och någonting som kan likna en politisk lösning, därför att man tycker inte att de alternativen är attraktiva. Så istället så satsar man på en militär seger, inte första gången. Så att, och man är bra på det, så att man kommer få en militär seger, tveklöst. helst. Iran har ingen chans mot Israel i det avseendet. Men det kommer inte lösa de politiska problemen. Och därför så slår man på stort. Det vill säga, då ska vi ge oss på att försöka störta den islamiska republiken. Och det kanske man till och med eventuellt kan rucka på och lyckas lite grann med. Men då är frågan, vad kommer istället och hur kommer det se ut? Alltså, det här är inte en regim som kommer kollapsa över en helg.
Ja, vad säger du om det där, Cecilia Udén, om sannolikheten att något sånt här kan bli verklighet?
Ja, det är ju en förhoppning som finns hos Israel och även hos många iranier som vill se regimen falla. Och det skulle kunna hända, som Rose Parsi säger. Men de flesta bedömare kanske ändå är överens om att det är inte så många iranier som vill se just Israel störta regimen. Det vill de göra själva. Och attackerna kanske snarare har lett till att man liksom reflexmässigt sluter upp bakom flaggan, som det brukar heta. Jag pratade med en vän i Teheran, en inbiten regimhatare som jag har känt i flera år. Och han sa, jag hoppas att Iran hämnas och skickar tusentals missiler mot Israel. Och det här säger han trots att han så hett önskar att den iranska regimen ska falla.
Ja, för man kan ju tänka sig att om de här två sakerna samverkade med varandra, så ett folkligt uppror som förvisso alltid har slagits ner i Iran tidigare, under tidigare exempel på det, om det skulle ske samtidigt som den här typen av attacker och interventioner kommer från utifrån mot Iran, så att säga, vad skulle dynamiken kunna bli då, tror du?
Ja, det skulle kunna bli en dynamik, men det är inte särskilt troligt. Vi har ju också sett hur det här har spelat ut sig i Gaza, där det har funnits nu stora demonstrationer mot Hamas, men inte tillräckligt mycket för att störta Hamas inifrån. Och samma sak där. Befolkningen är så upprörd över Israel och attackerna mot Gaza att man inte vill delta i ett israeliskt störtande av Hamas.
Vad säger du, Rosbeh Parsi? Hur skakat är det iranska styret just nu, tror du?
Jag tror det är skakat, och som Cecilia är inne på, det här är ju inte en regim som har särskilt mycket legitimitet hos befolkningen. Men det finns också den här latenta nationalismen som i alla fall en stund kommer att göra att regimen kommer att, så att säga, känna sig säkrare i sadeln. Jag tror det viktigaste elementet där, det är ju i vilken mån de faktiskt effektivt kan försvara landet mot Israel. Det är så att säga ett litmustest som förenar alla oavsett vad de tycker om regimen. Kan ni överhuvudtaget, har ni kompetensen efter alla uppoffringar ni har gjort och krävt av oss att faktiskt försvara landet? Och kan de inte det, ja, då är det ytterligare ett steg bort från möjligheten att kontrollera landet i längden.
Omvärlden med USA och Israel i spetsen förstås vill ju till varje pris förhindra att Iran skaffar sig kärnvapen. Det är en grundfråga här ändå. Samtidigt verkar en del se en risk att det här senaste anfallet gör att Iran då tvärtom snabbar på det här. Att man gör allvar av sina planer på att skaffa kärnvapen. Att nu anser man det ännu mer nödvändigt och befogat än någonsin efter ett sånt här anfall av Israel. Vad är din bedömning av det där?
Jo, men jag tror att utifrån ett spelteoretiskt perspektiv, eller om man tänker liksom, hur kan vi garantera avskräckning, så är ändå kärnvapen det ultimata vapnet. Och det är inte därför att man kommer att använda det, men det är därför att ingen vill riskera att man kommer att använda det. Så att i det avseendet, så om man sitter i Teheran idag och säger låt oss förhandla med USA, så tror jag inte man kommer få något gehör. Men om man däremot säger att det var ett taktiskt misstag av oss att inte skaffa kärnvapen och förhandla utifrån den positionen, då tror jag nog att man får rätt mycket vatten på sin kvarn. Och det vet ju även amerikanerna sedan många år, att även om de går in och förstör programmet, så kommer det byggas upp inom loppet av på sin höjd 3 år. Och då kommer definitivt målet med det programmet att vara kärnvapen och inget annat.
Det är ju, precis som du var inne på i ditt första svar när jag frågade om hur du bedömer situationen i stort, så att säga, avgörande hur USA ställer sig nu. Vad håller du ögonen på framför allt?
Ja, så vid vi har kunnat utröna så har det liksom funnits 2 falanger som alltid i politiska system. Och den ena falangen i Vita huset har velat köra den klassiska hårda stilen mot Iran. Det är Rubio, Waltz och company. Och den andra med J.D. Vance och möjligtvis Witkoff själv har varit de som har, så att säga, kanaliserat Trumps ovilja till krig och vilja till att försöka hitta en lösning som då gärna får vara ännu bättre än den Obama lyckades hitta med kärnteknikavtalet. Och som det ser ut just nu så har ju den senare sidan uppenbarligen fått stryka på foten. Därför att chansen till förhandlingar nu är ju väldigt, väldigt små.
Mm. Det talas ju en del om det här med att man behöver USAs vapen om man ska kunna till fullo slå ut Irans kärnanläggningar med hjälp av USA då. Vilken roll spelar den där dynamiken?
Den spelar en väldigt stor roll, och det är det som är så att säga, den, om den iranska retoriken oftast är ihålig, så finns det även ihåligheter i den israeliska, och det där är en av dem. Det vill säga, Israel har alltid kunnat starta det här kriget, det har aldrig funnits någon tvekan om. Däremot så finns det ingen, tror jag, som skulle på fullast allvar kunna hävda att de kan slutföra kriget på egen hand. I alla fall inte om kriget handlar just om Iran i stort och inte bara att sluta ett par anläggningar.
USA är helhjärtat på Israels sida. Det handlar lite grann om till vilken grad när vi pratar om det här kanske. Jag tänker tvärtom där när det handlar om Iran. Cecilia Udén, jag såg en fråga som en lyssnare ställde på Instagram till radiokorrespondenternas konto. Om det här skulle eskalera framöver, vilka länder kan tänka ställa sig på Irans sida då? Finns det några sådana?
Nej. Och Iran har ju nästan inga vänner kvar efter att olika proxymiliser har försvagats, Hezbollah framför allt. Den syriska regimen har fallit. Men det man har kunnat se de senaste två dagarna nu, det är att flera av Irans tidigare fiender i arabvärlden fördömer Israels attack med Saudiarabien i spetsen. Saudiarabien som har varit ärkefiende till Iran och också mycket nära att ingå ett normaliseringsavtal med Israel. Saudiarabien var nu först ut bland arabländerna med sitt fördömande mot vad man fördömande av Israels attack mot vad man kallade för den broderliga islamiska republiken Iran. Och det är inte många år sedan Iran och Saudiarabien som sagt var ärkefiender. Men Iran och hela motståndsaxeln är definitivt oerhört svaga i världssammanhang just nu.
Ett sånt oväntat stöd från en gammal ärkefiende som Saudiarabien. Vad säger du om det, Rosbeh Parsi? Vad säger en sån sak? Vad berättar det?
Det första är ju att Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som tidigare då var väldigt tydliga motståndare till Iran och hejade på när Trump var president första gången att försöka få honom att trycka till Iran. De har insett att det bästa sättet för dem att få lugn i regionen är att ha en egen relation till Iran. Och det andra är att de vet också att skulle den iranska regimen bli väldigt desperat och det här blir ett fullskaligt krig med USA, ja då är det de amerikanska anläggningarna och installationer av olika slag i deras länder som ligger lättast till hands för Iran att nå. Och då hamnar de med andra ord i skottlinjen. Så det är därför de har försökt att lugna ner det här. Det tredje, det är ju att om man tänker lite mer långsiktigt, det är att Israel nu håller på och i princip suddar ut en hel del territorialgränser. Alltså de ockuperar delar av Libanon, de är inne i Syrien. Så det är mycket av det som ändå varit förutsägbart och stabilt bara ens om man tittar på en karta som nu börjar upphävas. Och de israelerna får så att säga hållas på grund av det amerikanska stödet. Och nu är frågan ifall de ger sig på Iran, vad är nästa steg? Och framförallt, vad händer ifall Iran skulle hamna i kaos? Det är ett land med 90 miljoner människor. Så att effekten av det kommer vara oerhörda för alla grannländer, och det är det som oroar dem.
Ja, du ställde ju flera frågor där öppna. Finns det någon början till ett svar som du kan se?
Nej, och det är det jag menar. Det är det som är så att säga, iranierna har sina tics och israelerna har sina tics. En av de israeliska ticsen är just att när de inte hittar en politisk lösning de tycker om, så undviker de politiska lösningarna genom att hitta en militär lösning. Och det har kanske, skulle man väl kunna säga om man vill det, fungerat när det kommer till ockupationen och Gaza, åter en gång med vissa reservationer. Men det här är ett land med 90 miljoner människor, så det går inte att hitta en tillfällig lösning som är militär och som måste återupprepas vart och vartannat år. Och det kommer framförallt inte Donald Trump att kunna acceptera, för att hans hela presidentskap bygger på att inte hamna i krig i Mellanöstern.
Om det inte blir ett krig med någon slags definitivt avslut, finns det också som ett alternativ här att den ena parten faktiskt tas bort ur sammanhanget så att säga?
Ja, men då beror det på vad man menar är slutspelet där. Därför att om det handlar om att, så att säga, avlägsna den islamiska republiken i och med att döda dess toppskikt till exempel, absolut. Men återigen, gång, vad händer med ett land med 90 miljoner människor? Är det någonting som Trump är väldigt tydlig med, att han ägnar sig inte åt att bygga stater eller nationer? Mm. Så då är frågan, vem ska ta hand om det här landet och skapa någon sorts nytt statsskick där?
En mycket allvarlig upptrappning i Mellanöstern med stor oro förstås hos befolkningen i båda länderna. Vi har hört både från Israel och Iran i den här sändningen från Ekot i P1. Isabelle Kierenbeck, du är också med oss, professor i statsvetenskap. Vi har varit inne på många trådar verkligen i det här samtalet. Vad fäster du dig mest vid just nu som studerar Israel framförallt?
Nej, men det är ju att fundera mycket kring vad det är, när kommer Israel och avsluta detta, när anser de att de har uppfyllt de målen som de har satt upp för den här attacken. Och det kommer att avgöra när de kan tänka sig att avsluta den, och det följer jag noga nu.
Ja, vad tror du då? Vilka är målen? Är det regimen i Iran på lång sikt, eller handlar det om den här kärntekniken och att man vill undvika att Iran skaffar kärnvapen?
Regimen finns ju absolut där, men jag tror inte att israelerna och den israeliska militären med den här operationen eller attacken tror att de kommer bli av med regimen, utan det handlar framförallt om att skicka tillbaka det här kärnteknologiska programmet ett antal år i tiden, och att på det sättet försöka förhindra då att de utvecklar kärnvapen. Och sen såklart också slå ut andra delar av det iranska försvaret så att de inte kan attackera Israel när de gör den här manövern, så att säga. Det tror jag är huvudanledningen just nu, men precis som vi har hört här så är det klart att den politiska lösningen för Israel är ju att bli av med regimen i Iran. Men det klarar de ju inte av själv, utan då måste ju andra stater också komma in.
Ja, jag funderar över vad du ser i Israel just nu. Det är ju ett splittrat land i dessa dagar, framförallt när det handlar om Gazakriget. Men en sån här sak, får det ändå en samlande effekt i Israel, den yttre fienden på något vis, att kraftsamla emot tillsammans?
Ja, på ett sätt får det ju det, men samtidigt israeliska samhället är van vid den här typen av situationer, inte exakt den men liknande, och det innebär inte att andra motsättningar som finns samtidigt, till exempel när det gäller kriget i Gaza, när det gäller förhandlingar och gisslan och mot att fortsätta kriget, den typen av frågor och inställningen till Netanyahus regering, de försvinner inte. Den polariseringen som vi har i Israel då försvinner inte på grund av det här. Samtidigt så just nu är ju folk i Israel helt fokuserade på att se till att klara av den här situationen, och på grund av också den typen av robotar och så vidare som har skickats, så är det ju inte så att man kan gå ner till sitt vanliga lilla skyddsrum kanske, utan som man vanligtvis kan göra, de som har det då när Hezbollah till exempel har avfyrat sina, utan här handlar det om att man får gå till stora skyddsrum som klarar av de här vapnen, och det betyder att hela samhället liksom står och väntar just nu helt enkelt.
Och vad gör det med samhället då när man har den här gemensamma väntan, eller vad man ska säga?
Många israeler som jag pratar med och som jag följt en morgon också, liksom analytiker som jag följer och så vidare, de pekar ju på att de senaste åren, alltså normaliseringen, alltså den normala vardagen i Israel har ju inte funnits sedan 7 oktober nu liksom. Och detta ser man som en fortsättning på det, om man frågar sig liksom när man ska kunna återgå till sitt liv så som man har haft det tidigare.
Cecilia Udén, du berättade ju om den här mannen i Iran innan som har det här hårda motståndet mot regimen men ändå var förbannad på Israel. Då förstår man ju verkligen hur starka krafter det här handlar om. Hur präglar den här gamla fiendeskapen mellan länderna det som sker just nu?
Ja, just den här mannen som jag pratade med, han talar om sin skräck och sin rädsla. Men sen finns det ju många i Iran som egentligen inte alls ser Israel som någon huvudfiende, utan man tycker att det här, att Israel och Iran var goda vänner tidigare före den islamiska revolutionen och med shahen och så vidare. Det finns royalister som tycker att Israel är bra. Men alla de år som har gått sedan den islamiska revolutionen har ju också piskat upp en stark anti-israelisk känsla i hela landet som man måste vara ganska stark för att stå emot.
Isabel Kirenbäck, det här drar ju igång en massa följdeffekter på kort och lång sikt. Vi kan ju inte helt bedöma det förstås nu, men du är ju din forskning fokuserad på israelisk politik och har följt i många år det israeliska styret. Vad ser du framför dig när det gäller nu antingen en eskalering eller en nedtrappning? Det här är ju någonting som alla undrar nu.
Ja, men som vi har hört här så tror jag att alla andra stater i Mellanöstern verkligen vill undvika ett krig som sprider sig. Och också som vi har varit inne på här att Hezbollah, Hamas och så vidare som har stött, som har varit allierade med och är allierade med Iran är oerhört försvagade. Den syriska regimen har fallit och så vidare. Så att med stor sannolikhet skulle jag säga så blir detta en mer kortvarig konfrontation igen mellan Iran och Israel. Mm. Men in i Israel så kan ju detta få följder. Alltså det nästa val närmar sig ju nu. Och det kan ju naturligtvis innebära, om detta blir en väldigt framgångsrik kampanj från Israels sida, så kan det naturligtvis innebära att Netanyahu får en stark ställning igen.
Jag vill bara kolla en kort grej med dig också, Cecilia Edén, innan vi är klara med den här sändningen i P1 om läget. Attackerna sker ju vid en tidpunkt där Iran och dess allierade är kraftigt försvagade, samtidigt som fokus ju senaste tiden varit på de israeliska attackerna mot Gaza och blockader av nödhjälp där. Och så bara häromdagen släcktes internet ner i Gaza, men sen har det hänt saker. Vad säger du om tajmingen här liksom?
Tajmingen kan jag inte uttala mig om, men att internet ligger nere i Gaza har ju gjort att människor i Gaza lever i skräck eftersom de inte vet vad som händer i omvärlden. Jag lyckades få tag på vår medarbetare Semih Abu Salem idag efter 3 dygns tystnad när han inte har kunnat komma ut på internet. Nu fick han låna ett e-sim och gå upp på en höjd för att skicka röstmeddelanden. Men det han sa var att det är många i Gaza som är lite hoppfulla nu att det här kan leda till att kriget avslutas eftersom Hamas nu förlorar sin starka beskyddare Iran.
Cecilia, till sist i den här sändningen, om du svarar på bara 20 sekunder med din långvariga blick på den här konflikten. Vad tror du om huruvida möjligheten finns att kunna trappa ner eller tvärtom eskalera?
Jag är inte särskilt optimistisk när det gäller en nedtrappning av detta. Det har börjat nu och jag kan inte se någon tydlig nedtrappning eftersom det är så många oförutsägbara faktorer.
Vi återkommer definitivt i frågan från Ekots sida framöver. Cecilia Edén, vår korrespondent. Vi har också hört våra andra korrespondenter Johan Mattias Sommarström och Samar Hadros, liksom Isabelle Kirenbäck, professor i statsvetenskap, och Rosbe Parsi, Mellanöstern forskare. Tack för att du lyssnade till oss. Silla Ingvarsson var producent, Erik Runesson tekniker, Olle Wiberg heter jag. Nu får vi naturreportaget.
Jag måste ha på mig luvan. Det var regnigt. Vi går in i skogen som ligger bakom Vallentuna ishall. Miranda Sherman är designer och kan sedan förra året även titulera sig författare. Då kom hennes första bok ut som heter Pinnar.
Brukar det vara så att du hittar pinnarna eller hittar pinnarna dig? Alltså går du ut och aktivt letar eller är de plötsligt bara där?
Alltså de flesta pinnar som jag letar efter till boken, de bara dök upp lite som från universum, lite så. Så jag tror nog att pinnarna hittar oss, för att vara jätteflummig då. Om vi går upp där och så går vi in så finns det lite bättre stigar där inne. Mm.
Boken Pinnar handlar om varför så många dras till pinnar, om pinnens historia. Och så tar den upp de vanligaste kategorierna av pinnar som man kan hitta i naturen. Till exempel vapenpinnar, knivpinne, trollstav, pilbågepinne eller verktygspinnar som kojbyggarpinne, käpp och sällskapspinne.
Det är jättemånga som jag har liksom pratat med och intervjuat som döper sina pinnar. Och det var ju en tjej... Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad hon heter. Men hon hörde jag av sig om sin vandringspinne, eller sällskapspinne. Så det är liksom en pinnstump som hon har döpt till Pedro. Som hon har med när hon vandrar. Mm. Och hon vandrar själv då, så hon har ju den som sällskap. Så det var så sällskapspinn-kategorin kom till. Och det är flera som har hört av sig att de ger sina pinnar namn och förmänskligar dem på så vis.
Men det är en humorbok, det märker man ju när man läser i den och tittar på bilderna. Men det känns också som att du gillar verkligen pinnar på allvar. Det är inte ett skämt liksom.
Nej, jag säger ju nu att pinnarna räddade mig lite. För det,
Det är någonting med att komma ut i skogen är en grej. Men sen att komma ut i skogen och behöva fota pinnar, sätta sig ner på huk, ta i naturen, känna olika slags strukturer och bark och titta på vackra liksom lavar och liksom verkligen stanna upp och titta på detaljerna. Vanligtvis så har jag bara tryckt in en podd och stolpat igenom alltihopa så här, bra, nu är jag ute i naturen. För man är så himla van vid att bara stressa på och man ska komma i mål. Men processen av att skriva en bok har verkligen fått mig att stanna upp. Så här till exempel. Man liksom börjar, nu plockade jag upp en pinne här. Den är avskalad i barken. Den har ett häftigt mönster. Den är vattendränkt. Den har liksom lite såna här maskspår.
Just om man tittar nära där ser man att det har varit någon liten larv som gnagt.
Precis. Och det blir som en sån här runskrift. Och man bara, vad försöker naturen säga?
Den påminner nästan som, ja, men om ett vaststrå när den är så här avskalad och ren i formen. Väldigt rak förutom den här lilla biten som sticker ut där.
Ja, den har ju något liksom centrum där det är någon förgreningshubb.
Just det. Det blir det är många som har förgreningar fast de flesta är liksom avbrutna. Ja. Men det blir då som något slags mönster där kring.
Ja, man kanske kan hänga någonting på den. Man kanske kan leka att det är en kniv eller ett svärd.
Ja, kniv, det är väldigt knivlikt.
Eller hur? Och bara det att vi stannar upp nu och man bara tittar på detaljerna gör ju i alla fall min själ mycket gladare. Och man kanske vill ta med den hem.
Vi kan ju hålla den ett tag.
Ja.
Det var faktiskt, vi stod ju här och sen så bara, det var liksom bara en pinne bland andra tills du tog upp den.
Jag vet. Visst, det är fascinerande.
Mm.
Så nu hittar
nu tycker jag jättemycket om det.
Visst är det roligt? Nej, men, och vi står ju mitt i buskar liksom. Eller,
ja, de petar oss lite i ögonen här.
Ja. Och alla de här liksom, mönstren och hur den känns att hålla i. För det känns som den har legat här ett tag. Så den är ganska hård om du känner på den.
Ta med vanten då så man får en riktig kontakt. Ja, man eller liksom hur? Stryker tummen så här längs med. En liten fuktig sträv. Känsla. Det skulle nästan kunna vara om man blundar ett lite fuktigt finger. Alltså, nej men du.
Ja, vänta. Kör själv. Åh, jag fattar vad du menar. Ja, det hade det kunnat vara.
Att den har något hudlikt ändå över sin struktur när barken har fallit av.
Ja. Ja, jag tycker det är, jag älskar pinnar.
Miranda Sherman var sjukskriven för utmattning och sorg. Två av hennes släktingar hade dött på kort tid. Och det var under den perioden som pinnboksprojektet blev en slags räddning. Och medan hon skrev dök ett sociala mediekonto upp som satte fart på och visar upp pinnentusiasmen världen över. Official Stick Reviews har nästan 3 miljoner följare och postar dagligen korta filmer där människor recenserar pinnar de hittat.
Hello Stick Nation from Montenegro, Rafaelovich Beach, and I get the stick came from the sea.
Hello Stick Nation, I'm here with this magical goose duck head.
We are in Taidong Dao, and today I found this cool stick.
That's, I don't know, like a pirate sword or some like ice thing.
You can see the beautiful hole in here and you can play baseball. It has a beautiful spot for a gem of some kind give it some extra magical power.
Filmerna visar till exempel en havspinne i Montenegro, ett piratsvärd i USA och en pinne som fungerar som baseballträ i Sydkorea.
Jag tror hela den här pinnhysterin är på något sätt en eskapism att liksom dyka in i fantasins värld. Vi behöver en avlastning i vårt sinne. Och det gäller ju hela världen. Det är ju folk i Indien, Pakistan, Finland, Kanada, USA. Alltså det är så Mexiko, så otroligt många länder som skickar in videos där de liksom pratar om sin pinne. Och jag tror vi behöver det. Jag har läst så många kommentarer på
official stick reviews där det säger det här är det enda kontot som får mig att må bra. Det här är det enda anledningen till att jag har Instagram kvar. Det här är liksom min flykt ifrån det jättejobbiga jag går igenom just nu. Det gör mig så glad att det är så enkelt. Och jag tror att vi söker det enkla mitt i allt kaos vi bor i just nu. Där vi liksom tvångsmatas med jättedåliga nyheter hela tiden. Det är jättebra att vi läser nyheterna och vi är pålästa och är uppdaterade med vad som händer. Men det finns ju också, vi behöver återhämtningen. Och jag tror att kontot ger den återhämtningen mitt i stormen som vi är i. Så kan vi prata om något så enkelt som pinnar och det gör oss glada. Och titta på den där pinnen med all mossa på. Den är helt grön.
Ja, där borta.
Vi måste... bara lyser in i bland de förmultna löven.
Den måste man nästan klappa. Ja, den är ganska blöt för det har regnat.
Kolla små svampar.
Och här ligger en pinne. Du sa svampar, det har den verkligen. Det ser ut som miniatyrtickor som är strödda som pärlor över den här långa pinnen. Oj, vilka mjuka små svampar som sticker ut.
Små öron som lyssnar.
Naturmorgons Karin Gyllenklev mötte författaren Miranda Sherman i det här naturreportaget.
Trump-administrationen rullar tillbaka satsningar på miljö och klimat.
Today the Green New Scam ends.
Vedertagen klimatvetenskap avfärdas och nu skräms forskare till tystnad.
I princip så säger man ingenting. Man försöker behålla sina jobb.
Lyssna på Klotet om vad som händer i världens största forskningsnation när man uppmanas att avbryta nästan allt som har med klimatförändringen att göra. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och det är imorgon efter 4 på eftermiddagen som vi hör Klotet. Nu i P1 får vi nyheter.
Här är Ekot 4:15. Chock och rädsla efter nya attacker mellan Israel och Iran, hör vår korrespondent i Tel Aviv. Gazabor saknar internet och kan inte ta emot varningar om flyganfall. I Washington förbereds stor ifrågasatt militärparad och Sverigedemokraterna släpper partiets omtalade vitbok under Almedalsveckan. Nyhetsrubrikerna idag lördag. Vi börjar i Mellanöstern och det spända säkerhetsläget i regionen. Det har under dagen rapporterats om nya attacker mellan Israel och Iran. Vår korrespondent Samar Hadros finns i Tel Aviv, Israel. Ja, Samar, vad är de senaste uppgifterna?
Ja, just nu så råder det inget nödläge i Israel. Alltså, den israeliska militären har lyft nödläget så israeler kan vara ute och röra på sig. Men för en stund sedan så kom en uppgift om att det här kan förändras till kvällen. IDF, den israeliska militären, uppgav att en ny våg av iranska attacker väntas till kvällen och uppmanar israeler att hålla koll på militärens rekommendationer. Och enligt militären så har man attackerat avfyrningsramper i Iran som förberedde en attack mot Israel. Och ja, de israeliska attackerna mot Iran har fortsatt. Enligt den israeliska militären så har man dödat 30 högt uppsatta personer i Iran sedan igår inom militärens ledarskikte och kärnfysiker. Men samtidigt så uppger iranska medier att 60 civila har dödats, varav 20-tal barn.
Du är ju just nu i Tel Aviv på en plats där en robot slog ner igår och exploderade. Berätta, hur ser det ut där?
Ja, här är det. Jag befinner mig i Ramat Gan heter kvarteret. Jag ser förstörelse, enorm förstörelse. Minst 10 byggnader, bostadshus har förstörts helt eller delvis. Många bilar har fått sina rutor krossade. Många butiker har förstörts också. Och ja, många israeler har samlats här för att titta på det eller och kolla vad som har hänt. Här finns det journalister, poliser och räddningsarbetare.
Vad säger då människor du träffar där du är?
Jag pratade för en stund sedan med en förskolelärare, Hila heter hon, och hon satt här på en bänk tillsammans med sina systrar och väntade på att få komma till sitt förstörda hem. Hennes hem och systrarnas hem är helt förstört, och ja, de har haft samma kläder på sig sedan igår, och de väntade då på att få komma till hemmet. Vi kan höra vad hon sa.
Very, very tired. We don't sleep from yesterday. We only want to see the home and to take a little bit things. I bring a suitcase.
Ja, Hila berättar här att de har inte sovit sedan igår, och hon väntar bara på att räddningstjänsten och polisen ska ge dem klartecken så att de kan plocka på sig, ja, deras smycken, pengar och familjebilder, sa hon. Och sen, ja, det här området, man tror att det här området kommer att attackeras ytterligare, kanske ikväll, för det här området, här finns det en militärbas i närheten. Vi kan höra vad Sigil sa.
I'm a little bit anxious because this is like a targeted area. There is around here a military base, and I think they want to target it. So they may continue to send more missiles to this area.
Ja, Sigalit berättar här att ja, hon tror att nya attacker kommer att ske på grund av att det här området, här finns det en militärbas, eller det är också ett kvarter för Mossad som är utrikes underrättelsetjänsten.
Säger Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent med direkt från Tel Aviv. Gaza beskrivs nu ha hamnat i medieskugga under konflikten mellan Israel och Iran. Samtidigt har Gaza varit helt utan internet i 3 dygn sedan en fiberkabel klippts av under striderna. Men Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem lyckades ta sig till en plats där han kunde skicka röstmeddelanden.
All the world now focus on Iran and forgot Gaza. With its starving and thirst, water, sewage, rats.
Världen har glömt bort Gaza, glömt svälten, törsten, råttorna, dödandet och sopbergen, säger Sami Abu Salem. Med hjälp av en kollegas e-sim har han lyckats skicka röstmeddelanden för första gången efter 3 dygns total tystnad under Gazas internet-blackout. Men det är riskabelt, säger han. Ett e-sim gör att man måste söka sig till en hög plats för att få en signal, och att befinna sig på ett hustak eller en kulle gör att man är mer utsatt för Israels drönare. Samtidigt, säger Sami, finns det en förhoppning i Gaza om att Israels attacker mot Iran skulle kunna leda till ett slut på kriget i Gaza.
Strikes against Iran gave people in Gaza some hope that war is over, because this strike means that Hamas is losing the main political and logistic supporter.
Attacken mot Iran innebär att Hamas nu förlorar sin största uppbackare, Iran. Hamas är ännu svagare än tidigare och har redan förlorat Hezbollah och den syriska regimen. Det här kanske leder till eftergifter från Hamas, till att Hamas släpper gisslan, säger Sami Abu Salem.
May force Hamas to reconsider their calculations, to give up more and maybe to hand hostages. Maybe, I'm not sure, but I hope so.
Sami säger också att Gazabor är avundsjuka på israelerna som har skyddsrum, mat, vatten, elektricitet, sjukvård och medier. I Gaza har vi inget, säger han. Men han säger att han hoppas att kriget mot Iran kan innebära ett slut på kriget i Gaza, även om han inte är optimistisk.
I hope it would be the end of war here because of Iran. I'm not so optimistic.
Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Kairo.
Nu skärper det svenska utrikesdepartementet avrådan för resor till Israel med anledning av det försämrade säkerhetsläget. Beslutet togs idag och avrådan gäller alla resor till Israel tills vidare. Efter Israels attacker mot Iran varnar organisationen Iran Human Rights för att Iran kan komma att avrätta fler personer som dömts till döden för spioneri för Israel. En av dem är svensk-iranska Ahmadreza Djalali. Ekot har pratat med hans fru Vida Merania.
I can say it's terrible.
Det känns fruktansvärt. Jag har ingen aning om något händer honom nu. Vida Mehrania berättar för Ekot att hon blev uppringd av maken i torsdags innan Israel attackerade Iran och att han berättade att hans hälsa var dålig. Enligt Mahmoudreza Amiri Mogadam, som är chef för den Norge-baserade organisationen Iran Human Rights, har Iran de senaste månaderna allt mer intensivt utfärdat, bekräftat och verkställt dödsdomar mot personer som anklagats för att ha spionerat för Israel. Och han befarar nu att Iran kan komma att anklaga fler för spioneri och avrätta fler som dömts till döden för spioneri för att sprida skräck i samhället. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard skriver i en kommentar till Ekot att hennes och regeringens arbete för Ahmadreza Djalali fortgår och att de anser att Ahmadreza Djalali måste omedelbart friges av humanitära skäl så att han kan återförenas med sin familj. Enligt utrikesministern har de också framfört tydliga protester mot dödsstraffet och krav på att det inte ska verkställas.
Rapporterade Martin Nilsson. I USA har två lokalpolitiker skjutits i sina bostäder. Nyheten kom för en liten stund sedan bara. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg finns med oss nu. Gina, vad vet vi om det här i nuläget?
Ja, det kommer oerhört dramatiska uppgifter nu från Minnesota. Två politiker har alltså skjutits i sina hem utanför Minneapolis. Och en av de här politikerna är nu bekräftat avliden enligt guvernören i Minnesota, Tim Walz. De ska ha skjutits av en man som ska ha varit utklädd till polis enligt källor till lokala medier. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot, men två politiker skjutna alltså. En av dem har avlidit och även hennes make ska ha avlidit. Den andra politikern och hans hustru har opererats och tillståndet är allvarligt. Båda de här politikerna tillhör Demokratiska partiet, eller DFL som det heter i Minnesota, Democratic Farmer Labor Party, och båda två sitter i delstatskongressen.
Ett annat ämne i USA idag, Gina. I Washington hålls ju en stor militärparad, en ovanlig händelse i USA. Donald Trump, presidenten, har fattat beslut om paraden med anledning av arméns 250-årsdag. Samtidigt väntas landsomfattande protester mot Donald Trump. Hur ser läget ut i Washington inför den här paraden, Gina?
Ja, jag står här utanför Vita huset och jag måste säga att Washington ser ut som en belägrad stad idag. Det är ett enormt säkerhetspådrag. Alla gator runt omkring här är avspärrade. Jag står vid en av säkerhetskontrollerna där det är höga kravallstaket längs trottoarerna, och åskådare passerar just nu genom säkerhetskontrollen för att komma ner till paradområdet. Och här ska president Trump sitta på hedersläktaren som har byggts upp här, där det står US Army med stora bokstäver, senare ikväll. Det blir en jättelik militärparad som drar igång ikväll med stridsfordon, över 6000 soldater, stridsflyg, fallskärmshoppare och också historiska inslag. Det ska vara helikoptrar som smattrar över oss från Vietnamkriget och soldater i uniformer från Gulfkriget. Och militärparader är ju något väldigt ovanligt i USA. Det har bara hållits en militärparad sedan andra världskrigets slut. Så att det här är ett mycket speciellt och mycket, mycket omstritt evenemang.
Så varför genomförs den här paraden då nu?
Ja, det är arméns 250-årsdag och det är de som ska hyllas. Det är också Donald Trumps egen födelsedag idag. Han fyller 79 år och säger att det är en lycklig slump att de här dagarna sammanfaller. Men han vill hylla militären, och det här är ju också en militär styrkeuppvisning där han vill markera USAs roll som världens främsta militärmakt. Och allt det här sker ju samtidigt som Trump har satt in militären i Los Angeles för att skydda migrationspolisen där från demonstranter, och samtidigt som ett krig mullrar i Mellanöstern. Så att det är på många sätt ett väldigt laddat läge och en väldigt laddad parad som vissa ser som en hyllning och andra ser som en ren provokation.
Ja, hur ser då reaktionerna ut på det här?
Ja, det planeras stora demonstrationer runt om i USA idag. Det talas om att det kan bli de största protesterna sedan Trump tillträdde. Och på många håll är det också extra polis inkallad. Man är förberedd för oroligheter, även om många av dem som organiserar demonstrationerna betonar att de tänker protestera på ett fredligt och värdigt sätt. Men stora protester väntas alltså runt om i USA samtidigt som den här militärparaden hålls ikväll och Washington fylls av åskådare som just nu går genom säkerhetskontrollerna för att vara på plats senare ikväll för den här spektakulära paraden.
Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Vi hörde ju här också en dramatisk nyhet från USA att två lokalpolitiker skjutits i sina bostäder i USA. Och vi ska tillägga att den ena av dem som skjutits är senator och sitter inte i den lokala kongressen som vi sa nyss. Sverigedemokraterna släpper sin omtalade vitbok under Almedalsveckan, rapporterar Aftonbladet. Tony Gustafsson, idéhistoriker och författare till vitboken, säger att han gått igenom partiets historia och kopplingar till nationalsocialistiska rörelser och främlingsfientlighet.
Och specifikt handlar om de kontroversiella aspekterna i den historien. Det är frågan om kopplingar till olika typer av antidemokratiska rörelser, partiets bakgrund, frågor om nationalsocialism, antisemitism, rasföreställningar och rasism.
Vitboken skulle vara klar 2018, men den började inte skrivas förrän 2022 när Tony Gustafsson fick frågan om att skriva boken av partistyrelsen.
Jag menar, forskningsmässigt har jag inte sysslat med det här egentligen, men det här har ju varit en av mina stora intressen. Alltså högerradikala och högerextrema grupper sedan mitten av 90-talet. Jag har inte riktigt känt mig tillfreds med hur partiets historia har skrivits. Den har antingen skrivits av partiet själva och då är det ganska tillrättalagd. Eller så har det skrivits av kritiskt granskade journalister. Och då har det varit ganska tendensiöst och testdrivande.
För den här vitboken skulle ju vara gjord av en extern part. Men du har ju själv varit medlem i SD. Tror du att det påverkar hur du har skrivit den?
Alltså jag kommenterar ju inte vare sig politiska övertygelser eller eventuella medlemskap. Utan det här är ju ett professionellt uppdrag.
Reporter Helena Gailani som också har sökt Sverigedemokraterna angående vitboken. Vädret, imorgon blir det på många håll soligt eller lättare molnighet. I Västra Götaland och Västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån, temperatur allmänt 22-27 grader, men längst i norr 15-20. Gunilla Österlund producerade.
P1, Sveriges Radio.
Är du förälder, mor eller farförälder och undrar över hur du ska få dina barn eller barnbarn att läsa i sommar? Ja, då ska du lyssna nu då Lundströms bokradio tipsar om barn- och ungdomsböcker att läsa på sommarlovet 2025.
Vad har hänt med Marie? Frågade grannen. Va? Har det hänt något? Sa pappa. Det som hade hänt var att jag ihop med mina kusiner tagit cykeln och gett mig av till biblioteket. Och det låg ju inne i stan och skulle man dit fick man väl ändå ta och sminka sig. Jag skulle fylla 12 och smetade på mig ögonskugga så pass att grannen som körde förbi vart övertygad om att jag fått en blå tira. Det var på det viset, översminkad och överspänd, som jag i hyllorna bland barn- och ungdomsböckerna letade mig fram till något som skulle få ett oändligt sommarlov att lyfta. Långt senare har jag som förälder känt ett eget krav på att just inför sommaren langa fram en bunt med riktigt bra böcker åt mina barn. Böcker som kanske skulle kunna bli deras lyft och minnen för livet. Inför denna korta, evighetslånga sommar har jag samlat två kunniga i studion för att, bästa lyssnare, se om vi kan få fram en sån bunt med böcker för sommarlovet 2025. Lotta Olsson som genom åren skrivit i Dagens Nyheter om bland annat barnböcker. Du har slutat där, skriver nu för tidningen Vi läser och frilansar. välkommen.
Tack.
Mårten Melin, välkommen.
Tack.
Född 72, debuterade som författare 2003, har gett ut över 100 böcker, dikter, noveller, barn- och ungdomsromaner, bland dem Spöksystrar, serien om två bästa kompisar, en som är levande och en som är ett spöke. Varför började du en gång i tiden skriva?
Jag skrev dikter för vuxna eller för jämnåriga eller för mig själv kanske. Och så småningom gick jag på skrivarlinjen på Skurups folkhögskola, fortsatte skriva dikter som ingen ville ha, men sen skrev jag ett diktmanus för barn, för jag tänkte att det skulle man kanske kunna göra. Och jag har varit intresserad av barnkultur och jobbat med filmfestivaler och på serietidningar och det blev antaget. Så det var så jag trillade in på den banan.
Och vilken ålder skriver du för?
Jag har sett mig mest som en mellanstadieförfattare. Det som på biblioteksspråk än så länge heter HCG. Men jag skriver för lågstadiet också. Mm. Men då jag träffar mycket barn i skolan upp till sjunde klass.
Men det vi brukar kalla kanske lite slarvigt för bokslukaråldern kanske?
Ja, nu är det inte alla barn som är bokslukare nu för tiden, men det kan vi ju prata om.
Nej, men det ska vi prata om i alla fall. Men vad är den största utmaningen med att skriva för den här åldern? Vad är det som är... Men både utmaningen och det roliga på något sätt, vad är det som...
Det som är roligt, det är att det är väldigt roligt att träffa barn. Mm. Och det gör jag ju på författarbesöken som jag får komma på för att jag skriver för dem. Det är också en ålder där det händer väldigt mycket saker för första gången. Man kanske åker in till stan själv första gången. Man kanske råkar träffa en vampyr för första gången också. Det är liksom lika stora grejer. Jag känner att det finns en väldigt stor frihet i barnboken.
Med det börjar vi bygga den här bunten med sommarläsning här. Första boken vi lägger dit är skriven av Ingvild Bjerkeland. Vad heter den, Lotta?
Odjuren, och den är första delen i en, vad ska man säga, dystopisk serie för barn. Det är en av alla dessa dystopier, men här är det bokstavligt talat odjur som har invaderat Norge och jagar iväg två barn som flyr. Det är en 13-årig pojke, Abdi, och hans 5-åriga syster som försöker att komma undan odjuren och nå fram till kusten för att kunna rädda sig.
Mm. En bok på 104 sidor och översättning från norska av Ylva Kempe. Och den här nominerades till Nordiska rådets barn- och ungdomsbokspris när den kom. För läsare från 10 år, en allåldersroman, håller du med om det, Mårten?
Ja, jag håller med om att många vuxna borde läsa barnböcker överhuvudtaget.
Ja.
Och det här är ju ett jättebra ställe att börja på. Det här är ju en otroligt spännande bok där man hamnar i handlingen direkt från första raden. Det finns ju inget onödigt fluff alls här. Det går ju verkligen, det är verkligen pang på.
Mm.
Och sen kommer det lite tillbakablickar. Men en berättelse som verkligen fångar läsaren från allra första början.
Och en intelligent dystopi, det finns så många som bara är så här, det ryner överallt och så är det monster och så är det bara någon slags, vad ska jag säga, actionkänsla. Folk bara springer runt och försöker rädda livet på sig själva och så är det inget mer. Men Ingvild Bjerkeland, hon diskuterar ju också, vad händer med människor i en kris? Hur agerar de vuxna och hur rädda barnen blir för... Inte bara för monstren utan också för alldeles vanliga människor som inte går att lita på.
Mm. Ett syskonpar som flyr från odjur som dödar utan förvarning.
Ja, de här odjuren är ju inte med särskilt mycket.
Nej.
Det är väl ett par så här, encounters. Men ja. Utan det läskiga är ju de vuxna.
Ja.
För att de inte vet hur de ska bete sig. Det blir ju exempel på både och, vuxna som verkligen sviker och vuxna som hjälper och räddar.
Och flyktingtemat är ju så starkt i den här boken, att det handlar om att lämna allt invant och bara försöka överleva. Och det känns också som en slags... Det är en väldigt bra skildring av hur det är att vara flykting.
Mm. I september i år kommer en uppföljare, eller hur? Odjuren ingenstans att gömma sig.
Men jag ska säga att jag tyckte det var ett bra slut här också. Ja. För den slutar lite i ovisshet. Och jag ska inte säga att jag blir besviken att det kommer en tvåa, för jag vill gärna läsa den. Men det är ett bra slut också.
Mm. Odjuren av Ingvild Bjerkland i översättning av Ylva Kempe. Nästa bok har vi här. Du har dem också så fint här, Mårten, i studion här på bordet.
Jag ska komma ihåg vad figurerna heter i böckerna, för jag är väl dålig på att komma ihåg.
Ska vi ta den här Nils Lundqvist här då? Bok, den heter ju Viken. Ja, nu kommer den upp där. Ja, det här är andra boken på 365 sidor i en serie som heter Den yttersta vildmarkens historia. Första boken har titeln Kuben och den vann bland annat Barnradions bokpris 2023. Författaren Nils Lundqvist är lärare, bor i Skellefteå. Vad handlar de här böckerna om, Mårten?
Ja, det här är ju också en dystopi.
Det är mycket dystopier.
Men det är ju inne också. Jag fattade inte att det här var del två, för jag har lånat boken på biblioteket. Jag tror att de har satt klisterlappen över liksom, siffran två någonstans. Men vi kan väl säga att det går ganska bra att läsa den utan att ha läst Kuben. Jag tänkte att jag skulle läsa den nu istället, i väntan på tredje delen också. Ja, det här är ju en riktig bladvändare också. Inte så tätt skriven som Odjuren, utan det här är ju ändå lite den tjockaste boken vi har med oss.
Men det börjar väl då i Kuben med en pojke, eller hur, instängd i en kub som är placerad i den här huvudpersonen Johns trädgård.
Som blir levererad till. Det är ju så, John och hans föräldrar bor ute i skogen på en gård och dit kommer en väldigt modernistisk, tekniskt avancerad kub som innehåller en liten pojke. Och huvudpersonen John förstår inte alls varför den här pojken ska vara med i deras liv. Men så småningom så får han ju den förklaringen. Och det finns, staten har blivit ett stort hot med de onda tvillingpresidenterna i söder som styr hela landet och som når ända ut i den yttersta vildmarken som också är hotad.
Och där rör sig en motståndsrörelse.
Ja.
Vad är det i de här böckerna, Viken och Kuben, som ni verkligen går igång på? Vad är det han har, Nils Lundqvist?
Jag tycker det är väldigt spännande i boken att man inte vet vem som är vem lite, att alla är inte vem de utger sig för att vara. Det kommer ganska många sådana överraskningar, för det finns en motståndsrörelse, men där finns ju